Välkommen till Sommar i P1. Robert Hurula, artisten och konstnären. Om tystnad, medberoende och musiken han flydde till. Vi vill varna för att det här programmet innehåller starka scener och våldsskildringar.
Exakt så här var det. Eller så här minns jag det. Det skulle skjutas gevär. Jag var ett barn, inte ens tonåring. Han kallade det för salongsgevär. Jag vet inte om det är ett slags gevär eller om det var något han sa. Det var ett gevär som var lite smalare än det gevär han kallade för älgstudsaren. Jag tänker inte börja googla gevär nu. Det låg några lastpallar på en öppen yta, kanske 50 meter bort. Han började skjuta och det small högt. Han pekade bort mot lastpallarna och sa sen åt mig att följa kulornas riktning bort till lastpallarna för att se hur djupt kulorna gått in i träet. Jag började gå. Jag trodde att han skulle sluta skjuta medan jag gick, men det gjorde han inte. Kulorna gick precis bredvid mig. Han gav ifrån sig ett vibrerande ljud som gjorde så att det kändes som att kulorna susade förbi precis bredvid mitt huvud. Och jag visste att jag absolut inte kunde visa att jag var rädd. Trots att jag var livrädd. Jag visste hur lite jag betydde för honom genom att ha hört hur han pratade om mig när han trodde att jag inte hörde. Eller när han var full och inte brydde sig om jag hörde. Svartsjukan kring att jag ens fanns. Jag tänkte att allt det här kanske var ett bra sätt att bli av med mig, bara pang och lämna mig där. Jag sa inget till någon efteråt. Jag tror jag kände att min huvudsakliga uppgift var att försöka se till att inget skulle eskalera bortom kontroll. Igen. That I was born to cry. Jag tycker det är lite läskigt att vädra ut sånt som är så pass privat att det säkert format mig mer än jag förstår. Men livet är kort, så varför inte försöka göra det här antingen som en slags övning i självförståelse, eller så kanske det här blir det sista jag gör någonsin. Kanske laddar ur hela mitt batteri, eller jag vet inte. Det finns fortfarande mycket jag inte tänker gå in på här. Frågan att sommarprata följdes direkt av en känsla av att jag inte borde och att jag inte hör hemma i sådana sammanhang. Det är för sådana som är duktiga på att prata och har massa att säga. Vissa artister man ser på tv kan bara öppna kranen och vet precis vad man ska säga. Genomtänkt och snyggt. Det är väl en konst i sig kanske. Jag önskat så många gånger att jag kunde vara sån. Nu när jag tänker på det så kanske jag försöker skydda mitt inre på samma vis som jag i tidig ålder lärde mig skydda mitt hem. Kanske det som är grejen. Till och med idag, ibland när jag pratar med människor jag inte känner. När jag börjar en mening så försöker jag aktivt hitta ett sätt att göra meningen så kort som möjligt. Så jag kan få vara tyst igen. Är jag helt konstig? Jag kände i alla fall länge så här. Eller jag vet inte. Men jag jobbar på att bli bättre. Jag gör ju det här till exempel. In the corner of a darkened cell, and his pain meant nothing to me. Well, I was never young, and nothing has transpired. And when I look in the mirror, I feel dead, I feel cold. Jag växte upp i Luleå under 80- och 90-talet, en arbetarstad i Norrbotten. Min mamma fick mig när hon var 19 eller 20. Vi bodde först i ett område som heter Porsön, som var ett ganska fattigt område. men vi flyttade ganska mycket i hela min barndom. Under min uppväxt fick jag ofta höra att jag inte var planerad och att min pappa blivit grön i ansiktet och spytt när min mamma sagt till honom att hon var gravid. Min mamma och pappa var inget kärlekspar, men de gjorde det som förväntades av dem och flyttade ihop under graviditeten. Det här är ingenting jag vet säkert och jag har aldrig pratat med någon om det. Det är sånt jag fått berättat och sånt som fastnat. Namnet Hurula kommer från min pappas sida av släkten. Jag fick tidigt lära mig att namnet Hurula var fult, bland annat för att min mamma sa det till mig ofta. Kanske var det färgat av att namnet hängde ihop med mannen hon skilt sig från och som enligt min mamma inte ville betala underhåll. Kanske hade det att göra med att hon ville förtränga att hon var från Tornedalen, för det ansågs så fult i Luleå av någon anledning. Eftersom jag inte var planerad så planerades inga syskon heller, antar jag. Mina föräldrar skilde sig tidigt. Minns inte ens att jag sett båda två samtidigt faktiskt. Båda gick vidare och startade mera planerade familjer på varsitt håll. Jag kanske kände mig lite mitt emellan familjer, och mitt emellan språk, och mitt emellan områden. När jag var i Tornedalen minns jag det som att somrarna var tryckande varma. Kanske var det den där ryssvärmen som det snackades om ibland. Där brukade jag köra lite med gammal moped fram och tillbaka på en väg som kallades Kivijärvivägen. Och till en lanthandel som var en lagerlokal för att butiken avvecklats i takt med allt annat. Man samlades på sensommaren för att plocka potatis och vintrarna hade jättemycket snö och det var kallt som fan. Någon morgon minns jag att det fanns björnspår i snön utanför min fasters hus. Jag bara säger sånt jag minns nu när jag öppnar den delen i min hjärna. Min faster hade två döttrar som bodde precis bredvid min farmor och farfar, mina kusiner. Minnet av dem nu är som en film eller något. De var några år äldre än mig och jag hade en slags koppling med dem. Jag kände att de var glada att se mig när vi sågs. Varför jag pratar om det på det här viset är för att en av systrarna dog hastigt av ett epilepsianfall. Folk runt om mig pratar så lite om det och jag pratar nästan bara i mitt eget huvud. Så på begravningen trodde jag att jag såg ett spöke när jag såg den ena systern. Hon var så lik sin syster att jag faktiskt trodde att det var hon. Jag blev så glad att se henne att jag började gråta av glädje. Min kusin trodde såklart att jag grät av sorg. Sorgen kom senare när jag insåg att jag tagit fel på person. Ingen pratade, allra minst jag. Jenny. Som du inte riktigt ser. Jag tror inte att du vill. Jennifer. Ett sätt att sluta skämmas för sånt som hänt var att hitta ett sätt att prata om det. Släppa på ventilen. När jag skulle göra en skiva tänkte jag att om jag tar namnet Hurula som jag lärt mig skämmas för och gör det till ett slags artistnamn och börjar sjunga om det jag lärt mig att inte prata om, kanske jag kan ta kontrollen över allt det där och gå vidare på något sätt. Lustigt nog så blev jag varnad av en del lulebor att det var ett dåligt artistnamn. Att jag inte kommer sälja en enda skiva om jag kallar mig det. De sa det inte på ett hånfullt sätt utan på ett snällt sätt, tyckte de. De menar nog väl och ville kanske på riktigt hjälpa mig. Jag började skolan på Porsche-skolan. Byggnaden ser precis likadan ut idag som den gjorde då. Barackliknande med ett platt tak som man lätt kunde klättra upp på. Hela centrumet där skolan ligger kändes då som idag lite provisoriskt. Som att det ska byggas något mer ordentligt snart. I en av mina sånger sjunger jag om traumatiserade centrum där jag kommer från. Då tänker jag på centrumen i min uppväxt. Porsön, Hertsön, Örnäset och Björksgatan. Sen att jag hade vägarna förbi så tittade jag in genom fönstret i träslöjden och det var exakt samma bänkar som för 30 år sedan. Samma krokar på väggarna där jag sett stökiga pojkar hängas upp. Vissa lärare levde fortfarande kvar på den tiden då det var lagligt att göra så. Här fick jag också lära mig att namnet Hurrela var fult. På skolgården var det uppdelningar mellan finnar och tornedalingar på ena sidan och svenskar på den andra. Så där som det är på skolgårdar. Alla kämpar med att hitta sin plats. Ibland skulle man slåss. Ofta slapp jag vara med för att många inte visste ifall jag var en kille eller en tjej. Ibland frågar någon, alltså är du en kille eller en tjej? Jag svarar oftast med tystnad. Det hände att jag svarade med en tillgjord mörk röst och sa, vad fan tror du? Jag tyckte det var jobbigt som fan att behöva välja sida hur som helst. Kille eller tjej, finne eller svensk. Jag hade lärt mig att försöka förneka mitt namn. Minns att jag några gånger stod långt bak och hoppades att jag kunde vara med på båda lagen. Där det behövdes mest liksom. Namnet Hurrela stod på mitt lägg. Jag försökte dölja namnet för folk och det hände ibland att någon fick syn på mitt namn på mitt lägg och utbrast. Va? Är du finne? Det är svårt att beskriva den stämningen i stan under den här tiden. Hela stadsdelar existerar i stan för att en gång har kunnat göra plats för järnverksarbetare. Så man fick ofta höra en irritation över att folk från Finland och Tornedalen var överallt. Det kan hända att de här beskrivningarna blev oproportionerligt stora för mig. Men jag beskriver bara världen så som jag såg den. Det tog ganska länge för mig att komma ur den indoktrineringen på något vis. När jag började skriva låtar så följde det sig naturligt att saker som snurrat omkring i mitt huvud kom ut i text. Det var ingen medveten plan att börja skriva om min uppväxt. Jag tror att jag har haft en inneboende längtan av att få berätta sånt jag hållit inom mig så många år. På en fest för ett skivsläpp för några år sedan träffade jag några gamla kompisar från Luleå som jag inte träffat på länge. Sent på kvällen sa en av dem, var det därför du var så tyst? För att du hade så mycket att säga? Det stannade hos mig en fint ställd fråga. Det tog till och med länge för mig och min fru att börja prata om våra uppväxter. Trots att hon också vuxit upp med missbruk i hemmet. Det vi inte visste då, som vi vet nu, att det var medberoendet som hindrade oss båda från att prata. Vi har alla kanske en kvot av kommunikation att skicka ut i världen. Och om man är tyst för länge, så kanske orden behöver skrikas ut till slut. Mina minnen av min uppväxt är lite suddiga i början. Som för de flesta såklart. Jag har inga minnen av att jag bott ihop med min pappa. Jag bodde själv med min mamma i en lägenhet på en gata som hette Professorsvägen. Min mamma var ung. Fick ofta höra att hon misstogs för att vara min stora syster. I mina minnen var det mycket betong och tvåvåningshus i färgerna gult, rött och grönt. Flagnade fasader, sprickor i asfalten och djupa gropar på parkeringsplatsen bakom huset. Så djupa att man kunde bada i dem när det regnat. Området känns lite utsatt när jag tänker tillbaka på det. Tänkte såklart inte på det då. När jag kollar upp området på Google Maps nu så ser det ungefär likadant ut. Bara att det är en annan färg som flagnar på husen nu för tiden. Och de djupaste groparna i asfalten är utslätade med fläckar av lite nyare asfalt. Min mamma kallar dem för A-lagare, de som strök omkring. Jag minns speciellt en A-lagare som alltid cyklade på en cykel utan luft i däcken. Så det rasslade högt länge innan man såg honom. Nästan alla mina kompisar bodde med en ensamstående mamma. Minns inga pappor. Förutom hos min bästa kompis Farsad, som kom från Iran. Hemma hos honom var det alltid mycket folk och värme. Mjuka mattor och mörka tyger. Jag vet inte hur det området är idag. Men då, på 80-talet, kanske det var ett ställe där man hamnade. För att man inte hade råd med något annat. Kanske på grund av skilsmässa, invandring. Eller att man fått tag i ett boende via socialen. Jättemånga dörrar, små rum, handtag av plast och tunna väggar. Det minns jag för att våran hund klöste sig ut genom badrumsväggen när min mamma stängt in honom där en gång. Jag blev varnad för att det mesta var farligt utanför lägenheten. Citat, invandrare, A-lagare, galningar och kriminella. Det stämde ju såklart inte. Det är också konstigt eftersom mina föräldrar nästan invandrat själva från Tornedalen. Båda mina föräldrar kom från byar runt Korpilombolo. Korpilombolo. Det låter nästan lite som en sagovärld eller något. Och båda växte upp i en miljö där meänkieli, eller tornedalsfinska som man sa då, var det huvudsakliga språket. Det kan ju ha varit en del av fåordigheten som passerats till mig. Jag minns det som att stan jag bodde i bestod nästan till hälften av barn av arbetare från Finland eller Tornedalen. Det kanske inte stämmer. Men det kanske speglar områdena jag bott i. Jag och vissa andra runt mig ville dölja den bakgrunden och hävda att jag föddes ju i Sverige. När jag träffade mina mor och farföräldrar så pratade de knackig svenska med mig och tornedalsfinska med de vuxna. Ingen förklarade språkets historia. Ingen förklarade någonting. Jag vet fortfarande väldigt lite om meänkieli. Mitt emellan språken. För mig fanns språket bara inne i mitt huvud eftersom det mest pratades till mig och runt mig av mina mor- och farföräldrar. Jag svarade på svenska. Hörde nästan bara männen prata meänkieli. Jag kan egentligen bara en del ord, men orden och melodin i språket känns ändå som en del av mig. Som jag förstått det så var det förbjudet att prata finska och tornedalsfinska på skolor, till och med på rasterna. Så det gjordes ju ansträngningar för att rensa bort språket. Det har nästan lyckats. Snart är det väl helt borta. Det färgade av sig på mig såklart. Min farmor var kanske den enda som i jämna mellanrum hörde av sig till mig genom åren. För att kolla läget lite då, fram till hennes död. Jag tror att hon var anledningen till att jag aldrig gjorde mig av med namnet Hurula. Det var ju hennes namn. Jag gick inte på hennes begravning. Hon var ju den enda jag åkte upp dit för att träffa. När hon var borta fanns inte längre någon anledning. Jag ville nog kunna låtsas att hon fortfarande fanns där uppe i Tornedalen och undrade hur jag hade det. Min farfar blev ofta full på kvällarna när jag var där. Så som många andra såklart. Han sa nästan aldrig något till mig. Men jag kände att han menade väl. Såg det i hans blick. Min farmor försökte hålla nere fyllan i huset genom att själv svepa min farfars sprit bakom ryggen på honom. För det var inget snack om att hälla ut det. Inget fick ju gå till spillo. Ändå såg jag aldrig min farmor full. Hon bestod kanske av lite hårdare virke än min farfar. Det skulle bastas varmt som fan och hällas öl på aggregatet. Man skulle piska sig på ryggen med björkris. Om det var snö i Luleå var det alltid dubbelt så mycket snö i Tornedalen. Om det var varmt i Luleå så var det tryckande varmt i Tornedalen. Det har väl att göra med kust- och inlandsklimat och sånt. Och det var knäpptyst. Och mygg och knott orkar jag inte ens prata om. I'm going down to the sea. Det fanns ingen runt mig som spelade musik eller målade tavlor eller ens läste böcker för den delen. Så jag vet inte varför jag blev intresserad av musik och måla och sånt. Någon slags skam som jag inte kan förklara bär jag med mig. Det jag tycker är så svårt att kalla mig för musiker eller sångare eller konstnär. Är det en arbetarstadsgrej? Jag vet inte. Eller är det bara i mitt huvud? Jag kallar mig ingenting, det är bara något jag säger att jag håller på med. Jag minns att det fanns en attityd som var anti-böcker. Folk sa liksom, oh, läser du böcker? Vem tror att du är? Tror att du är smart? Så sjukt egentligen. Det kanske i vissa fall kan vara så att böcker och kultur kunde vara en symbol för en värld du aldrig kan vara en del av. En främmande värld. Eller jag vet inte. Om man bar på en skateboard kunde främlingar komma fram och säga, varför håller du på med det där? Tror du att du kan bli proffs eller? Tror du att det här är Kalifornien? En moster hade i alla fall en gitarr på väggen som prydnad. Ingen rörde den såklart. Men när ingen var i närheten så minns jag att jag drogs till att testa att göra något ljud med den. Det enda jag fick fram var att slå lite på den tjockaste strängen med en penna. Att det lät som någon westernfilm jag sett på tv. Jag tog det vidare därifrån. Det var komplicerat att upptäcka musik på den tiden. Minns att jag en gång rullade omkring på min skateboard på den dåliga asfalten på en gata som hette Docentvägen. Minns att det var den gatan, för jag hade hört att det var där vi bodde när jag föddes. Jag rullade förbi en papperskorg där det låg ett kassettband. Jag tog det med mig i farten utan att ens stanna. På det stod det skrivet hiphop med blyerts. Jag hade hört om hiphop men inte hört hur det lät, så jag lyssnade. Året måste ha varit 88 eller 89, så jag var väl 9 eller 10 år. Det fanns ingen att fråga och det fanns inget som lät så på radio. Jag lyssnade på denna kassett i flera år utan att veta vad det var jag lyssnade på. Men jag älskade musiken. Jag lyssnade bara i lurar. För när jag lyssnade i min bandspelare så hände det att en styvfarsa kom in och svor och sa att jag inte fick lyssna på sån musik i hans hus. Jag fattade knappt någonting av vad texterna handlade om, men jag älskade hur det lät. Jag tror det måste ha varit kring 93 eller 94 när jag hörde Ice Cube's It Was A Good Day, som jag tyckte att jag kände igen hans röst från min kassett och lyckades efter flera år ta reda på att det bland annat var NWA jag lyssnat på. Jag tappade bort kassetten någon gång och till denna dag så är det mesta på den kassetten ett mysterium. Men det var ett underbart sätt att upptäcka musik. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smog. And mama cooked the breakfast with no hug. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day. Hold up, Pooh, stop this, man. I don't know what I'm thinking about. Min mamma träffade en ny man. En kille med problem. Med alkohol och diverse andra saker. En skrämmande figur. Minns ingen värme. Känns som att han bara tittade rakt i mina ögon. När han ville skrämma mig på något vis. Eller håna mig. Att jag såg ut som en tjej eller liknande. Jag blev nog mest en symbol för hans svartsjuka. Hände att han kallade mig Hor-Ola. Minns att jag skrattade med lite på låtsas. Situationen hemma trappades upp stegvis till något jag ville hålla hemligt för omvärlden till varje pris. Fylla, bråk och våld. Vi flyttade igen. Ny skola för mig. Jag kände mig annorlunda på grund av det som hände hemma. Hamnade i en klass där många hade märkeskläder och spelade fotboll. Alla hade Levi's jeans, minns jag. Jag fick aldrig några sådana. Mina jeans var märket Frisco. Det billigare alternativet på H&M, tror jag. Jag hörde att vissa i klassen pratade om att jag hade konstiga byxor. Konstigt att en sån grej kändes så viktig då. Men det satte sig kanske djupt i mig. För jag har nästan bara Levi's jeans på mig nu för tiden. Fan, tänk om det är därför att man är så jävla enkel. Känslan av att inte passa in förstärktes av att polisen kom till oss och förde bort honom. Två från min nya klass bodde på samma gata, så det spred sig ganska snabbt. Ett av vapnen som beslagtogs kan ha varit samma gevär som han använde för att skjuta mitt husdjur. En väderskanin med såna långa öron. Han skröt om det på fyllan. Skrattade och sa att det knappt var något kvar av kaninen efter ett skott. Jag vet inte om det var samma gevär som jag trodde att jag skulle skjutas med. Men eftersom det knappt var något kvar av kaninen så kanske han använt något av de större gevären. Tror han hade 4 eller 5 stycken. De låstes fast på väggen av polisen när han kom ut från häktet senare. Min mamma tog tillbaka honom ännu en gång, trots att jag gång på gång bad henne lämna. Men jag förstår att det är mer komplext nu. Jag blev tagen åt sidan några gånger av lärare som ville prata om min situation och ge mig telefonnummer till stödlinjer. Men jag gjorde allt för att förneka. Sa att det inte stämde, precis som jag hade blivit tillsagd. Skämdes så mycket. Det hände till och med att grannar kom och ringde på. Bland annat en mamma till en tjej i min klass. Hon frågade varför jag verkar vara så rädd för mannen i huset. Hon hade till och med sig sina barn. Vilken förnedring, tänkte jag. Jag kände mig tvungen att förneka allt. Jag visste att det annars bara skulle göra saker ännu värre. Att ingen skulle kunna vara på plats och skydda oss ändå när det behövdes. Jag hade gjort vad som helst för att slippa bli hjälpt. Bara försvinna allihop. Ville bara tillbaka till tystnaden igen, där vi kunde fortsätta bara låtsas. Även om de stunderna var korta och aldrig någonsin trygga. Jag lärde mig på senare år att det är vanligt att man försöker skydda hemmet i sådana situationer. Jag vågade inte vara borta hemifrån för länge. Absolut inte sova över hos kompisar. Det hände aldrig. Jag var för rädd för vad som skulle kunna ske. Samtidigt som jag inte stod ut med att vara hemma. Jag tog inte med mig kompisar hem heller. Speciellt inte under kvällar och helger. Jag åkte inte med på klassresor. Försökte en gång, minns jag. Klassen skulle sova över någonstans i en stuga i skogen. Jag åkte med dit, men jag var den enda som blev tvungen att åka hem. De andra barnen i klassen undrade ifall jag var rädd för att sova borta. Det var jag, men inte av de anledningar de andra trodde. Jag kände att det var min uppgift att vara i närheten. Att jag kanske hade kunnat stoppa det. Kanske borde ringt polisen varje gång allt spårade ur. Men jag liksom stoppade huvudet i sanden. Och tänkte att om jag låter dem tro att jag sov igenom bråket i natt så kan vi låtsas att allt är normalt imorgon igen. Ibland gick det och ibland inte. En morgon var hela köket sönderslaget i spillror och blodfläckar överallt. På något sjukt sätt så var det nästan normalt. Jag minns att det inte ens gick att öppna en besticklåda när jag skulle äta frukost för handtagen var borta. Jag undrade vems blod det var. Jag gick snabbt ut och tänkte att det var bäst att vara ute första halvan av dagen. På det viset så kunde de kanske städa upp stöket och senare kunde vi alla låtsas som att det aldrig hade hänt. Vi kunde låtsas att jag inte sett blodet och skärvorna. Ingen pratade om det när jag kom hem, tillbaka till tystnaden igen. Min mamma gjorde nog det hon kunde och det hon trodde var det säkraste för oss. Jag har sett och upplevt mer än hon vet och hon har sett och upplevt ännu mer än jag vetat såklart. Det hände att jag blev väckt på natten och att jag blev tillsagd att packa en liten väska snabbt. Att vi skulle åka bort och gömma oss ett tag. Minns att jag hoppades att vi kunde gömma oss för alltid. Bring me home to this house of broken place. När mina kompisar började testa dricka öl och röka så avstod jag. Det kändes som det minst spännande jag kunde göra. Mitt hem då var som en enda askkopp. Men jag hängde jämt med, utan att dricka. Sa aldrig varför, inte till någon. Det där satt djupt. Jag trodde länge att jag också kunde bli ett monster om jag drack. Hade sett det så himla ofta. Konstigt att det blev en sån motsatt effekt. Flera av mina kompisar kom ju från liknande situationer. Men de drack och rökte bara ännu mer. Hasch var det som fanns mest tillgängligt i stan. Mina kompisar rökte ibland på rasterna på högstadiet. Jag förstod dem, men tänkte att jag kanske bar på något genetiskt som mina kompisar inte bar på. De blev ju bara glada. En slags fylla jag inte var van vid att se. Folk jag inte kände försökte erbjuda mig pengar för att jag skulle bli full. De kunde inte förstå varför jag inte hängde på. Mina närmaste kompisar tjatade inte om det. De kanske visste varför. Mest troligt. Senare, när jag själv började dricka med mina kompisar och så blev det en viktig grej för att visa för mig själv att jag gått vidare från allt som hänt. Att mitt liv på alla vis skulle sluta vara en konsekvens av allt. Jag ville också visa för mig själv att jag inte bar på någon sjukdom som gjorde mig våldsam. Jag var på en konsert en gång när jag var 16. På samma ställe där jag jobbade med att skära tuggummin från golvet. Något lokalt band spelade. Genom en ganska gles skara människor såg jag en person tvärs över rummet. Något kom över mig som jag var helt oförberedd på. Min första tanke var, vem är det där? Och hur kan jag inte ha sett den här personen förut i en sån här liten stad? Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det. Jag kände redan då vikten av situationen. Som att hela livet kändes perfekt. När jag bara stod i närheten av den här människan. Mitt liv förändrades och livet förändrade mig. Utan tvekan mitt livs viktigaste ögonblick. Historierna går isär. Min fru hävdar att vi setts en gång innan det. Att vi möttes på en cykelbana och våra blickar möttes så pass länge. Att hon cyklade in i och föll över en blomlåda och landade på pakethållaren på cykeln framför henne. Jag hoppas att det var så. Idag är vi gifta och har två barn. Vi lärde känna varandra då, trots att jag knappt pratade i början. Vi gick igenom mycket tillsammans tidigt. Hennes mamma dog hastigt i cancer. En person som strålade av värme och glädje. Jag minns precis hennes leende och skratt. Hon hade sett mig rulla förbi deras hus på min skateboard några veckor tidigare. Och faktiskt sagt till min fru att hon den dagen sett mannen hon skulle komma och gifta sig med. Jag är inte spirituell alls, men ibland tänker jag på att vissa händelser kanske har en betydelse. Att hon kände så nära sin död och att det faktiskt blev så är rätt svindlande. Nästan som att hon undermedvetet ville hjälpa sin dotter med framtiden. Hon visste inte ens att hon var sjuk då. Jag flyttade tidigt in i hennes familj. Ingen bad mig åka hem, så jag bara stannade. Min frus bror blev liksom min bror. Min frus pappa tog tragiskt sitt liv några år senare. Men var alltid välkomnande och fin mot mig. Han gav mig julklappar på julafton. Det blev någon slags symbol för vem som brydde sig. Min pappa hade en ny familj. Jag inte skulle få några julklappar. Samma var det med matpengar. Jag kunde inte äta hos dem. Det blev liksom en indikator på vart man hade folk. Där man inte kan äta kan man inte heller leva.
Love.
Jag ville kanske hitta ett sätt där jag kunde känna mig speciell. Utan att behöva prata. Där någonstans började jag pyssla med att rita och måla. Tidigt hängde jag upp teckningar på hela väggarna. Liksom byggde in mig i en egen värld. De första lärarna som verkade se mig var bildlärarna. Kanske var det bara skönt att känna att man inte drog ner ett snitt. Eller jag vet inte. På grund av hur det var hemma så blev det svårt att fokusera på skolan. Jag brydde mig ingenting om att plugga och få bra på prov och så vidare. Jag minns att jag hade lätt för engelska för att jag tittade på mycket film. När vi började få betyg på högstadiet så fick jag därför alltid bra resultat på engelska prov utan att plugga. Min lärare tog mig åt sidan en dag och sa så här: du har övermedel på proven, men du kommer få ett lägre betyg på grund av hur du ser ut. Hon sa så. Jag tror jag hade blått hår eller rött och stora kläder. Jag stred inte mot det. Jag gick vidare med mitt liv utan att säga något. Det enda jag fick bra betyg i på högstadiet var bild. När jag skulle börja på gymnasiet så kom jag inte in på något först. Så jag började på något som kallades för individuellt program. Det innebar att jag och min kompis började jobba med att skära tuggummin från golvet på en gammal biograf som blivit en plats där det anordnades diskon och konserter. Våran chef körde runt oss i stan och till städerna i närheten så vi kunde affischera för kommande evenemang. Jag ska tillägga att han hade narkolepsi, så vi fick köra till sidan av vägen varje halvtimme så han kunde sova en stund. De stunderna stod vi mest och kastade sten mot träd och skyltar. Det öppnades upp en plats på en kockutbildning och jag tänkte att laga mat är väl enkelt. Och några skateboardåkare jag kände gick i samma klass, så det var kul ett tag. Sen skete sig på grund av bristande intresse. Men jag lärde mig hacka en lök i alla fall. Musik kändes viktigt av någon anledning. Jag hade alltid en kassett redo i min lilla radio och spelade in allt som lät intressant. Jag ville lära mig lista ut varför vissa låtar kändes så himla bra. Ville förstå. På något vis vill jag fortfarande lära mig förstå musik. Jag och några kompisar träffades och spelade musik ibland på fritidsgårdar kopplade till skolor. Områden vid namn Bergnäset, Hertsön och Tuna i Luleå. Alla platser där jag bott i stan eftersom jag flyttade runt rätt mycket. Det fick mig att hitta något nytt att fokusera på. En annan värld att gå in i. Redan innan jag ens skrivit en enda låt så kände jag på mig att jag kunde göra det om jag försökte. Men det tog ett tag innan jag försökte. Det var jävligt kul att slamra med instrument tillsammans med folk som var lika kassa som jag. Jag kom in på musikgymnasiet i Boden. Jag hade trummor som huvudinstrument. Kände att jag var för kass på att sjunga och spela gitarr. Jag hade lärt mig lite trummor på högstadiet för att vi hade en lite ouppmärksam slöjdlärare som inte märkte när man smet över till musikrummet. Eller så lät han oss bara vara. Hur som helst betydde det mycket. Musikgymnasiet gick väl okej, trodde jag. Tills några lärare tog mig åt sidan en dag och berättade att de tyckte att det var dags för mig att sluta på skolan. Deras ord var: du drar ner vårt snitt här. Jag sa ingenting. Jag gick och hämtade min väska och tog bussen tillbaka till Luleå. Tillbaks till ruta 1. Tror att jag sa till folk att jag valde att sluta själv. Om någon frågade. Pinsamt att få kicken. Jag ville inte att det skulle vara mitt fel. Ibland är inte mallarna gjorda för verkligheten. She left the party. Have a good. När jag blev tonåring och började driva omkring ute mer och mer själv så minns jag ett ögonblick som blev en slags vändning. Där jag slutade känna ansvar för att försöka täcka upp efter ett vuxet fyllo. Jag bar på en stor frustration efter hur mitt liv sett ut i flera år. Vi hade nyligen flyttat igen och något behövde göras i samband med det. Minns inte vad. Minns bara att jag beslutade mig för att dra. Precis när jag skulle gå ut genom dörren så kände jag en hård hand som grep tag i ryggen på min jacka. Kragen slets hårt upp mot min hals som ett stryptag. Jag kunde inte andas. Men jag hade precis andats in så jag hade lite energi att försöka slå mig fri. Innan det ögonblicket hade allt varit rädsla. Jag vevade allt jag kunde bakåt mot hans ansikte tills han släppte. Vet inte vad som hände exakt. Träffade säkert väggen och luften mest. Men efter den dagen så var jag borta ur deras liv mentalt. Till slut så drog han vidare. Hörde att han somnade med en cigg på fyllan någonstans på sin fortsatta väg av ödeläggelse. Min flickvän som idag är min fru hjälpte mig att söka till estetiskt program med inriktning bild. Hon visste ju att det var det jag helst ville göra. Där lärde jag mig mycket av det jag håller på med än idag. Jag stannade kvar på skolan tills vaktmästaren körde ut mig nästan varje kväll när de behövde larma lokalerna. Jag var fascinerad av alla material man fick tillgång till. Papper, dukar, färger, lera, screentryck och kopiatorer. Kanske är det så att jag i perioder av mitt liv jobbat så hårt med att stänga ute omvärlden att jag utvecklat ett slags fokus som hjälpt mig gå in i världar, som musik eller bilder. Det var det som behövdes för att jag skulle kunna gå klart skolan. Eller jag vet inte. Betygen var inget vidare i de övriga ämnena. Det känns väldigt nära besläktat för mig, musik och bild. Båda börjar med ett tomt papper och någon konstig slags vilja att fylla pappret med något. Även fast jag ritat och målat hela tiden ända sedan jag var liten så tog det tills 2018 innan jag ens hade en utställning. Det var mest en ensam syssla. Och det var tack vare min kompis Jonas som spelade gitarr i mitt band. Han tyckte att vi kunde göra en bok av alla bilder jag satt och ritade i hotellrummen när vi var ute och spelade. Tack Jonas. Det passade nog mig att bara sitta tyst och fokusera på en bild eller en skulptur. Det kanske är ungefär samma sak att sitta tyst och ändå ta plats och lämna något efter sig. Att få använda tankar till något istället för att de bara ska eka i mitt huvud. Det är så svårt men ändå så lätt och så onödigt men ändå på något vis nödvändigt. Varje sång och varje bild börjar med att jag inte riktigt vet hur man börjar eller hur man slutar. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate. Dragonflies and daffodils, and maybe tell you about Phaedra. Learn from us very much, and how she gave me life. Look at us, but do not touch. And how she made it.
Producent Henrik Jonsson och tekniker Emilia Martin. En annan uppmärksammad artist som också uppträtt tillsammans med Robert Hurla på P3 Guldgalan är Erik Lundin, som sommarpratade om identiteten i förorten.
Jag tror någonstans att folk i förorten identifierar sig så starkt med sin stadsdel för att det känns som något eget. Som inte finns någon annanstans. Alla känner alla. Den multikulturella och familjära stämningen. Folk utifrån kommer sällan dit, så de sticker ut som en bruten tumme när de väl är på besök. Orterna blir som små byar i städernas utkanter. En stor del av en identitet som har inte lyckats sitta i sin nationalitet eller etnicitet.
Sök efter Sommar i P1 med Erik Lundin i appen Sveriges Radio Play.